Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Ja, välkomna till CSR-podden då. Idag så ska vi lyssna på en jätteintressant gäst som heter Peter Alestig.
Peter Alestig Blomqvist. Ja, och vi får också reda på varför han har två efternamn och vilket han väljer att använda. Ja. Det är en av de mindre viktiga sakerna vi diskuterar, för vi hann verkligen passera många olika stora och viktiga hållbarhetsfrågor. Mm.
Och Peter skriver ju till vardags om de här frågorna som vi också ska berätta om.
Så i Svenska Dagbladet som hållbarhetsredaktör på näringslivsdelen. Mm.
Gå gärna in på Facebook och titta vad vi skriver där ibland. Gilla oss och dela oss till andra så andra också kan följa oss.
Och ha en fantastisk timme i att lyssna på Peter.
Välkommen hit Peter.
Tack så mycket.
Peter Alestig Blomqvist. Du använder inte Blomqvist jämt. Varför heter du två namn? Kan vi börja i den basala ämnen? Vad heter
vi kan göra det. Jo, nej men det Alestig kommer från mamma, Blomqvist från pappa. Och det här att Blomqvist... började stryka på foten, det hände faktiskt redan på Sveriges Radio när jag jobbade där på Vetenskapsradion. Mm. För jag tyckte att det var så himla långt att säga reporter var Peter Alestig Blomqvist. Mm. Och jag identifierar mig nog lite mer med Alestig med att jag bott hos mamma hela uppväxten.
Så därför, annars kan man ta så här cover up Peter Blomqvist när det passar så där, så kan du ha en dubbelperson.
Ja, men jag har funderat på det när jag gör saker som jag inte riktigt är stolt över.
Nej, det var Blomqvist, det var inte Alestig.
Jag vet inte om pappa skulle gilla det dock.
Du är en västkustbo med kulturintresse påstår jag. Och när kom du på, för du har gått kulturlinje på gymnasiet.
Nej, det har jag inte, men jag har gått på Kulturama.
Och det ska man inte tolka. Där. Ja, men det är väl ändå kultur?
Musik. Det är kultur, absolut. Absolut. Ja. Men det var efter gymnasiet. Gymnasiet tog jag natur.
Och hur kom du på att du skulle bli journalist? När väcktes den drömmen?
Det var faktiskt precis efter att jag hade avslutat mina studier på Kulturama. Jag pluggade sång i 2 år. Man kallar det för afro-jazz soul-sång. Mm. Vilket ja. Afroamerikansk pop, rock helt enkelt. Så pluggade jag musikal i 1 år. Och efter det så upptäckte jag att det var en brutal arbetsmarknad, rent ut sagt. Och så kände jag väl nog lite att jag ville göra något lite mer intellektuellt också. Förlåt alla sångare som hör. och då så tänkte jag att ja, men det kanske är det journalist jag ska bli ändå. Jag kan säga att steget var inte så himla långt. Båda mina föräldrar är journalister.
Jaha, okej. Okay. Det är för familjeyrket liksom.
Ja, det är lite så.
Så det var något du stötade emot egentligen, men sen blev du långsamt indragen i det ändå?
Ja, men lite grann. Alltså, i gymnasiet så tänkte jag att jag skulle bli civilingenjör. Och sen så dök ju musiken upp och så tänkte jag att nej, nu ska jag bli rockstjärna. Och sen så... Någonstans, men hela tiden där så har jag skrivit lite recensioner lite då och då. Min mamma är kulturjournalist, jag har skrivit lite åt henne. Och jag menar, jag har ju fått en inblick i hur det är att vara journalist hela uppväxten. Och förstått att det är ett tufft arbetsliv, men också att det är vansinnigt intressant. Och man får inblick i så mycket. Och man blir inte expert på någonting, men man blir kunnig om allt i princip. nästan.
Tycker du det lever, nu har du varit journalist i 5 år, drygt, eller? Är jag på rätt härad i alla fall?
Jag måste tänka efter själv. Det kan vara lite mer, men ja, sex år något sånt här kanske.
Och tycker du det lever upp till det du trodde att det var? Du hade ju en bra bild, eller ganska stark bild då, i och med att du har dina föräldrar där också. Lever det upp till dina förväntningar?
Ja, absolut. Sen så är det nog lättare än vad jag hade föreställt mig. Man har ju en liten en hemsk bild av hur arbetsmarknaden är även för journalister. Inte bara musiker som har det tufft, journalister har det väldigt tufft också. Men det har gått ganska lätt ändå.
Vad har varit roligast? Vad är roligast arbete som journalist?
Ja, alltså det som jag gör nu.
Själva ämnesområdet.
Liksom. Ja. Nej, jag spelar en podd med oss.
Ja. Mm. Nej, men om man säger rent generellt så jag älskar ju att ta reda på saker och få lära mig saker. Så att liksom hela tiden få inblick i nya områden. Jag är väldigt nyfikenhetsdriven som journalist. Andra kanske går in med en mer förändra världen inställning eller sätta dit folk inställning så där lite.
Men du är mer nyfiken.
Jag är, om man ska vara lite, ja, det kanske är lite egoistiskt rent av. Jag vill lära mig saker.
Mm. Vad är tristast med yrket då?
Ja, det är en bra fråga.
Det finns inga trista sidor.
Jo, kanske stressen alltså.
Stressen.
Mm. Det är som framförallt nu senaste månaderna har det varit extremt stressigt. Och det är ju en nackdel. Då plötsligt kan det här, allt det här som man älskar kan ju bli en belastning istället.
Mm. Men du är alltså hållbarhetsredaktör på Svenska Dagbladet. Ja. Du är ansvarig för hållbarhetssidan där. Varför valde de dig?
Det var nog för att jag själv tidigt specialiserade mig lite åt det hållet. Jag har ju också en bakgrund på Vetenskapsradion och har gjort radio för Klotet som är Sveriges Radios miljömagasin.
Världens bästa program. Världens bästa program.
Ja, det är fantastiskt.
Jag är helt objektiv i min bedömning.
Ja.
Du viskar.
Så. Ja, förlåt. Det var mest en så här.
Vi ser igen, det är världens bästa program.
Ja, det är det. Det är Filosofiska rummet och Klotet. Mm. De rockar.
Men var var vi nu någonstans? Ja, nu tappar jag tråden här.
Du började på Vetenskapsradion och
ja, varför valde de mig?
Varför valde de dig?
Ja, men sen väl på Svenska Dagbladet. Jag var en liten session på tidningen Ingenjören däremellan också. Och det var nog det som tog mig in på Svenska Dagbladet Näringsliv där jag är anställd. Men väl där så fortsatte jag utforska just hållbarhets- och miljöfrågorna. Vid sidan om jobbet så gick jag lite distanskurser och jag gick en kurs på Folkuniversitetet i CSR och så hade jag bevakat mycket Stora Enso och deras hållbarhetsproblem. Så sen när det blev aktuellt att dra igång en sån här satsning så frågade chefen Maria Rimpi mig om jag var intresserad. Och det var jag naturligtvis.
Då gick du hem och jublade, eller?
Ungefär. Fast jag var i Holland då, så det var faktiskt lite problematiskt. Jag bodde i Holland precis när det drog igång.
På uppdrag för Svenska Dagbladet i Holland, eller?
Ja, jag var tjänstledig.
Jaha.
Och ja, frilansade därifrån.
Okej. Och då bestämde du för att komma hem för att ta uppdraget. Var det ett villkor då, eller?
Ja, men de ville att jag skulle komma hem med en gång. Det här var, vi drog igång 1 april i år. Och de ville att jag skulle komma hem med en gång. Men det gick inte riktigt. Jag hade lägenhet uthyrd och lägenhet i Utrecht i Holland där jag bodde. Så vi kom överens om att jag skulle göra det första på distans och så kom jag hem sen.
Vad gjorde du i Holland? Jag måste stilla nyfikenheten. Du kanske vill berätta det.
Jo, absolut. Det har jag inga som helst problem med att göra. Det är så att min flickvän bor där, helt enkelt.
På heltid?
Ja, hon pluggar på universitetet i Utrecht. Mm. Pluggar Sustainable Development, hållbarhetsstudier. Nej, utvecklingsstudier säger man väl på svenska kanske.
Ja, något av dem.
Ja, precis.
Ja, men holländarna gör ju mycket inom hållbarhetsvärlden också, så det är ett bra ställe att vara på, upplever jag det som. Sen är det ju väldigt olika förutsättningar i Holland och Sverige. Det är roligt när de pratar om skog och vi tittar på en park och tänker, det är en dunge, det är inte en skog, hörni.
Ja, jag kan säga att det där är nog det som jag saknar mest i Holland, just den svenska naturen alltså.
Mm.
Men jag tycker nog både ja och nej med Holland gör mycket på hållbarhet. Och...
Varför ja och varför nej då?
Alltså, man kan säga att Unilever är ett halvholländskt företag som vi får se som några av de som kanske har tagit på sig ledartröjan i den privata sektorn när det gäller hållbar utveckling och omställning till en mer hållbar ekonomi. Men sen så Holland själva, de är ju näst sämst i Europa tror jag när det gäller förnybar energi. De får väl i princip allt ifrån kolkraft eller gaskraft. Så, och där, jag vet inte om ni har följt den här rättsprocessen i Holland.
Om där de stämde regeringen inför deras prestationer i klimatfrågan, ja, vilket är otroligt roligt.
Ja,
nu är det här en ankdam, och som Tove, vill du vara med?
Ja, gärna, ni får berätta för mig och lyssnarna vad det handlar om.
Berätta för dem vad det handlar om.
Ja, det är en organisation som heter Urgenda, som är en ordlek med urgent och agenda, som stämde den holländska staten helt enkelt för att de hade satt för låga eller för oambitiösa utsläppsmål helt enkelt. Och de stämde baserat på en så här civilrättslig lagstiftning ungefär. Jag snackade med en kille där nere från Urgenda. Han beskrev det som att det är som att jag kan stämma min granne för att han har ett ruttet träd som står och lutar över min tomt och när som helst kommer falla. Jag kan liksom säga åt en domstol att beordra min granne, såga ner det där trädet nu. Det utgör en fara för mig. Och på samma grunder då så stämde den här organisationen holländska regeringen för att de menar att ni är på väg att orsaka mänskligheten extremt stort lidande i framtiden. Trädet är ruttet, ni måste såga ner det, ungefär.
Är det en pågående process? Eller
de vann faktiskt.
De vann.
Det, ja, det är det som är det galna.
Det är ju helt fantastiskt. Ja. Juristerna, domstolen ställde sig på folkets, eller på klimatets sida.
Och vad blev resultatet av det? Är det viten eller de har fått skärpa till sig och skapa bättre...
Ja, det var ju det som var domstolens utslag, att de skulle skärpa sina mål.
Ja.
Men nu har holländska regeringen överklagat. Så nu får vi se hur...
Ja. Hellre överklagan att skärpa målen.
Ja, tydligen.
Mm. Sen är vi på väg in i förhandlingsrunda 2. Det borde ju ändå innebära någonting inför det holländska kommande åtagandet, tänker jag. Och sen är det ju en fascinerande bild där Holland är en av de länderna som kommer drabbas hårdast av ökad eller höjda havsnivåer. Mm. För de kommer drunkna.
Andra sidan är de folk som verkligen har klarat av att behärska havet, så att de kommer nog kunna bygga 10 meter till upp i luften.
Tror du det?
Ja, det tror jag. De satsar jättemycket på det nu.
Såklart, de måste ju.
Jag har bevakat det där också. Deras omställning för att möta både högre havsnivåer men också större vattenflöden i floderna, som är ett jätteproblem också, för de har ju ingen plats.
Nej,
det är så vansinnigt trångt.
Ja. Jag tänkte en sak, är det här med att stämma regeringen för att få bättre genomslag på miljöfrågan, skulle det vara någonting för Sverige?
Alltså, det är en bra fråga. När jag gjorde det där, när jag bevakade den frågan, så togs det upp också så att det här är ju prejudicerande. Det kan tas upp av en massa andra regeringar världen över. Och i Belgien pågår en liknande process.
Mm. Så det kan vara ett framtidsscenario vi ser, att organisationerna börjar stämma regeringarna för att de har för dåliga miljöambitioner.
Ja, ja. Alltså, absolut. Det finns ett dokument som kallas Oslo-principerna, där ett gäng internationella jurister har pekat på just möjligheten att stämma stater för att de gör för lite i omställningen till i att släppa ut.
Men egentligen borde man ju verkligen kunna stämma kommuner också. Mm. Alltså utifrån liknande princip av förberedelse inför klimateffekt och dagvattensystem, som alltså på vissa frågor här så börjar det bli alarmerande.
Mm.
Så vi kanske skulle börja stämma lite kommuner.
Jag känner att den här podden börjar gå över till någon slags anarkistpodd.
Ja, men det är spännande.
Ja, men det är en intressant fråga, och det är ett nytt sätt att se på hela klimatfrågan.
Men ett korrekt sätt i alla fall. Om du skulle beskriva den verksamheten du ansvarig för när du väl då åkte från Holland till Sverige, något försenad. Vad är det ni har satt i sjön, så att säga?
Alltså det är ju en väldigt ambitiös satsning på att bevaka hållbarhetsfrågor, skulle jag säga. Sen så när man pratar ambitiös med journalistiska mått med att det är inte så att vi har en redaktion på 10 personer som sitter och bevakar hållbarhet.
Det är du som är ambitiös.
Det är jag. Nej, men sen det är jag och så är det... Jag har en kollega, Sandra Johansson, också som skriver mycket om hållbarhet. Och sen så har vi några andra som rycker ut och gör det en del lite då och då. Men relativt sett så är det här en väldigt ambitiös satsning. Det är faktiskt så att vi har en heltidstjänst som är dedikerad till att bevaka frågorna.
Och vad är produktionskravet på dig i förhållande till... För du har ju skrivit oerhört mycket, jag liksom hade en lång lista framför mig igår när jag tittade. Ska det vara en artikel om dagen, eller vad är förväntningarna satta på dig från Svenskan?
Alltså det fina är att det finns faktiskt inga förväntningar eller inga krav. Det är lite jag själv som sätter dem. Men sen så ska man veta att det här är ett kommersiellt samarbete också. Mm. Vi har 3 stycken sponsorer som sponsrar den här satsningen, vilket är ja, det har sina problem rent journalistiskt, men det är ett nytt sätt att jobba på, och jag upplever att det fungerar väldigt bra. Och där, den kommersiella sidan, de har ju produktionskrav i form av sidvisningar helt enkelt. Och då är det så att då har vi en kille som sitter i en annan ände av huset och skriver så kallat native material för våra 3 sponsorer.
Och era 3 sponsorer, det är alltså Nordea, BMW och E.ON?
Ja, precis.
Och så säger man att ni har 3 spår. Ni har ett finans, ett motor och energispår.
Ja.
Och måste du också skriva i de spåren då? Eller kan du få skriva om livsmedelsprodukter? Till exempel.
Ja, klart jag får skriva om livsmedelsprodukter, men det som är krav på mig är att jag måste leverera inom de här 3
också,
kategorierna.
Också, men du får skriva
precis.
Om livsmedel. Okay.
Precis, ja. Men det egentligen är det jag, i och med att det är så att det är de andra där borta som jag inte har så mycket med att göra som har sidvisningskrav på sig från annonsörerna eller sponsorerna, så är det lite upp till mig själv hur mycket jag tycker måste publiceras i de 3 kategorierna. Mm. Och jag tycker att det blir väldigt trist när det är för mycket sånt här native material och för lite redaktionellt.
Mm. Du säger native material, vad menar
ja,
du?
Ja, det kallas det. Det är alltså sånt innehåll som sponsorerna då betalar för att det ska produceras. Det kan skrivas om BMWs nya bränslecellssatsning till exempel. Då sitter det en person som jag jobbar just med native-artiklar och skriver en sån artikel. Mm. Och så publiceras den på vår hemsida. Fast den är klart märkt som en annons då. Mm. Den har en gul platta istället för en vit, till exempel. Mm. Det är de här native-artiklarna. Mm. Och de finns det en radda av. Och de är faktiskt ganska bra. Jag har läst många av dem. Det är hög kvalitet på dem.
Mm. Och hade de varit dåliga, hade du sagt det då?
Då hade jag kanske... Jo, men det hade jag nog gjort. Det hade jag gjort,
ja. Jo, för det där är ju någonting som man funderar lite grann på när man tittar på det. Och det är liksom att finns det risk att människor blandar ihop det här liksom i de sponsrade native-artiklarna och de vanliga artiklarna, så att säga. Finns det trovärdighetsproblem i det som du ser?
Det gör det absolut, och det är klart det är en diskussion som vi har haft mycket på redaktionen också. Mm.
För jag tänker på förr i tiden så var ju det här absolut det värsta som en tidningsredaktion skulle kunna råka ut för. Att vara tvungen att skriva texter åt något företag, det var ju nästan som man kunde bli utesluten över Journalistförbundet.
På ja, men nu ska, alltså, vi gör ju inte det. Det är ju inte redaktionen som skriver de här artiklarna, utan de kommer levererade utifrån. Mm. Precis som annonstexter egentligen.
Sen men det är liksom att det börjar blandas ihop lite mer. Gränsen precis. Mellan har ju blivit svagare och svagare. Liksom.
Så är det. Absolut. Och jag tror att det där som de gamla rävarna mår ju väldigt dåligt utav detta. I alla fall till en början. Men jag tror också att det är helt enkelt bara en ny verklighet som vi får förhålla oss till. Och jag tror att som läsare så vänjer man sig vid det ganska snabbt. Mm.
Och det känns som du, för dig är inte det ett problem. Du har kan ändå separera de här sakerna.
Jag kan ju säga att när jag fick reda på hur satsningen skulle utformas så var jag väldigt tydlig med vad jag inte accepterade.
Okej.
Och jag tror också, jag var lite så här, på något sätt så tyckte jag att ja, men det är nog bra att det är att en sån som jag får det här uppdraget, så att det inte är någon som är lite mer omfamnande utav det här nya sättet att finansiera journalistik som... För jag kan tänka att det finns ju problem här med att hålla gränserna mellan det redaktionella och annonsmaterialet. Mm.
Och om man tar ett exempel, Pure First, så du gjorde en uppföljning på en amerikansk artikel där du kring bankernas inställning till pris på koldioxid.
Just det.
Och så gjorde du samma sak, du frågade de svenska bankerna. Och då kan man ju säga, det är ju subjektivt vad man uppfattar, men Sascha Beslik som är på Nordea gav ju det absolut skarpaste, tydligaste och bästa svaret i den artikeln. Och då tänker man så här, undrar, är det en slump eftersom Nordea är med och sponsrar den här satsningen?
Alltså jag skulle vilja säga att det beror på att Sascha Beslik är väldigt bra på att leverera skarpa och bra svar. Mm. Och det är klart, jag kan säga...
Men för de som inte vet det då? Ja. Liksom, så finns ju... Ja. Men det, för det vet ju vi också. Ja,
ja, men precis. Alltså, det är klart att det finns den problematiken. Mm. Det är inget att hymla med det. Och Sascha Beslik blir ju också intervjuad i de här native-artiklarna lite då och då. Så jag tycker att... Men jag kan säga att reaktionen från våran sida, redaktionen, är nog snarare att vi istället drar oss lite extra för att prata med Sascha Beslik. Just för att vi har Nordea som sponsor.
Så diskriminering av sponsorerna istället lite grann.
Ja, jag hoppas att Nordea inte lyssnar på detta. Men
det är ingen som lyssnar på det här. Det är bara vi som har det här samtalet. Det är ju, det är positivt att du ser dilemmat i det. Och det är intressant att du säger att det är någonting som ger dig meriter för jobbet. Att du faktiskt ser dilemmat i det. För jag kan själv uppleva att när man läser de här artiklarna, sponsrade materialet, så ser det ju ut som artiklar. Så även om det är uppmärkt så råkar jag hamna in i det. Man har en varningsklocka som kund som gör att i en annons så tittar jag bort. Då försöker jag stänga av. De här artiklarna har ju tendens att smyga in för de är så artikellika. Ja. Så frågan är om det är bra eller dåligt. Och framförallt finansspåret upptäckte jag, för att när man tittar på dem så blir det ju att de pratar om allt möjligt. Och Sascha är en väldigt trovärdig person. Mm. Så det är ju lite spännande att höra vad han säger. Men då är det lätt att glömma bort. Jag visste, det här är faktiskt inte en journalist som har granskat det här. Det är någon som har bara skrivit det för att det ska se bra ut. Så att, ja. Det är ett spännande dilemma i alla fall.
Det är det. Alltså, jag tänker också så här. Det som man ska tänka på där är att här agerar sponsorerna väldigt olika också. Hur de gör med med det här materialet som de betalar för. Vissa är ju liksom släpper den här skribenten ganska fri. Så den får skriva vad den vill och sådär. Bara så länge Nordea är med på något hör någon gång ibland. Det behöver inte ens vara så att Nordea är med i varje artikel, utan det kan bara vara intressanta ämnen och så står det presenteras av Nordea. Så medan andra är mera petiga och tycker att men okej, vi måste vara framställas på ett visst sätt och så vidare. Det är en ny marknad för annonsörerna,
ja,
också.
Väldigt, väldigt spännande. Idag finns det en tendens att media måste bort från papper, ut på webb, ut på tv, radio, allt, konferenser och liknande. Ni har för övrigt en av de absolut snyggaste webbarna i Sverige, ska jag säga. Ni är supersnygg. För en gång skulle gå att läsa tidningen och inte bli sönderflashad av saker, så det måste jag hylla er för. Vad gör du? Ni har webben, du finns i tidningen. Du har just en podd också som heter 2 grader.
Ja.
En klimatpodd.
Precis.
Vad kommer härnäst? Blir det tv? Och har ni konferenser än? Ska ni på hållbarhetskonferensmarknaden?
Alltså vi har faktiskt allt detta som du rör upp. Våran tv-satsning är inte lika jättelik och ambitiös som Aftonbladet till exempel. Men vi producerar egna tv-klipp och det har jag också gjort en del. Jag tycker det är väldigt kul också. Och konferenser, vi är medarrangörer till, det finns som här SVD Energy Summit, SVD Bank Summit och så vidare, SVD Insurance Summit. Så där är vi också lite med i leken. Fast vi gör inte i egen regi lika mycket som en del andra tidningshus gör. Mm.
Det är lite spännande, för på något sätt har ju hållbarhetsfrågan gått från att det finns specialforum för den. Och du är ju ett strålande exempel på ett normforum som nu tar det här specialämnet. Och det är frågan om det är dit vi kommer komma. Om vi skulle liksom titta i kristallkulan om 10 år fram, kommer det hinnas en hållbarhetsredaktör då fortfarande? Eller kommer det ha blivit en sån normämne?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det kan... jag tror att det kan finnas. Alltså på något sätt så är det frågan om man sätter en etikett eller inte. det finns ju andra reportrar på redaktionen som har sina specialområden. Mm. Även fast de behöver inte kallas redaktörer för det. Så det, ja, det är snarare just att vi har satt en etikett på den här satsningen för att det är för att det är sånt nytt ämne som är stort just nu, kan jag tänka mig. Så du kanske har rätt i det, att det försvinner om ett tag och då gör alla det istället.
Jag vet inte, det var mest spännande. Så här, snillen spekulerar liksom. Om du ser tillbaka på din Svenska Dagbladet-satsning, om vi verkligen var den där bubblan 5 år från nu, kan vi säga. Vad skulle du vilja åstadkommit? Om vi ses vars igen om 5 år, så kommer du säga, när jag under min tid på Svenska Dagbladet som hållbarhetsredaktör, då åstadkom jag vad då?
Jag tror att vi redan åstadkommer väldigt mycket av det, om man får vara lite
arrogant. Hur arrogant som helst.
Nej, men just att frågan kommer upp på en helt ny nivå i agendan. Och då inte bara hos näringslivet, där den faktiskt är väldigt högt på agendan redan, utan även i folks medvetande. Och jag skulle också vilja åstadkomma att folk förstår att det här faktiskt är en fråga som tas på allvar i väldigt stora delar av både politik och näringsliv. För jag tror att det finns en ganska utbredd cynism när man tänker att det här handlar i slutändan bara om marknadsföring. Det problemet finns, men jag skulle vilja säga att det inte är alls lika stort som många föreställer sig.
Mm. Utan företag menar allvar med sin satsning.
Ja, jag upplever det verkligen så. Mm. Att när det gäller hållbarhetsfrågor, så har bara på de år som jag har sysslat med det, så har det kommit upp på en helt annan nivå. Man har en helt annan förståelse. Michael Treschow, den här gamla styrelseräven, när jag intervjuade honom i våras, så pratade han om behovet av en ny form av kapitalism. Och jag menar, det där är ganska tunga ord från en person som har varit i svensk näringsliv i 50 år eller någonting. Väldigt tätt knuten till Wallenberg-sfären.
Mm. Samtidigt så går han ju i en gammal tradition av när, vad heter det, finns ett fint ordspråk, när Satan blir gammal blir han religiös eller någonting.
Ja, ja.
Alltså, det var roligt att jag fick vara... Nej, men det gör honom inte mindre trovärdigt, men det är många som är lite avdankade finansmän och kvinnor som blir väldigt filantropiska i ett senare skede i livet. När man verkligen går ut i hetluften, så börjar de tänka på, oj, nu ska jag ge tillbaka till världen. Mm. Det finns det ju där går han ju ganska fint i traditionen.
Det gör han ju, men så ska man ju tänka på att han också är ordförande, alltså styrelseordförande för Unilever, vilket är...
Han är fortfarande aktiv.
Ja, han är aktiv,
ja,
och han sätter
ja,
i praktik.
Ja, ja, ja.
Du fick underkänt där, Åsa.
Tänkte vara roligt att gnälla lite.
Ja,
ja, okej då. Ja.
Om du ser dig runt i medievärlden, vilka andra tycker du rapporterar bra och intressant från hållbarhetsområdet?
Ja,
jag förstår ju att ni är bäst, men
nummer två.
Ja, vilka är de andra? Ser du liksom att du har kollegor där ute som är också rätt bra på att
rapportera? Alltså, vi har redan nämnt Klotet i Sveriges Radio som är fenomenalt. Sen tycker jag att Veckans Affärer är väldigt bra på området också.
Är det de du bevakar?
Jag följer Klotet och Veckans Affärer.
Är Miljöaktuellt, är de för introverta eller?
Alltså, nej, det skulle jag väl inte säga. Inte, eller Miljörapporten, jag blandar alltid ihop de där två. Det får jag.
Men vad roligt att du erkänner det, för det gör jag också, men det brukar inte säga högt.
Nej.
Men generellt sett, tycker du att media spelar den roll som den borde göra när det gäller hållbarhetssektorn och insikten i de här frågorna?
Insikten absolut inte. Jag tror att det finns en väldig kompetensbrist på svenska redaktioner. När det
hos journalisterna?
Ja,
eller?
Ja.
Och därmed så kan man inte förmedla frågan vidare om man inte förstår den själv. Så
ja, eller jag tror att journalister är experter på att sätta sig in i ett ämne snabbt och kunna förmedla det. Så jag tror inte att det är där det brister, utan jag tror att det är mer insikten om vilken stor förändring som vi går igenom just nu. Mm. Jag tror att det är där det saknas. Och så kanske också, det pågår ju väldigt många processer i EU och sådär, när det gäller vilka lagkrav som kommer komma på svenska företag och vilka krav som kommer ställas på det svenska samhället utifrån EU-direktiv. Och det har nog också gått många förbi. Så jag tror att det är där förståelsen för hur samhället faktiskt kommer förändras utav detta. Mm, för då saknas.
Ja, för där tänker man ju att där borde ju journalisterna vara en länk mellan det här som bestäms och berättas och så, både på myndighetssidan men också hos företagen. Men det är ju som du säger, det är lite luckor där i förklaringsmodellerna.
Men om man skulle gå uppströms då, hur skulle man åtgärda det? Är det journalisthögskolan borde tänka annorlunda? Är det redaktörerna man ska försöka få att förstå den här samhällsförändringen som man står inför? Eller hur borde man göra?
Ja, men Svenska Dagbladet har ju löst det genom att ta in Peter.
Ja, men om nu Peter ska förändra världen. Jag vill att han ska gå med i förändra världen-rörelsen.
Ja, jag förstår. Jag tror faktiskt att det finns... Jag tror att det problemet som har funnits håller på att försvinna redan nu. Bara för att frågan blir så uppmärksammad helt plötsligt. Jag upplever i alla fall att det har skett en extremt stark ökning av intresset för hållbarhetsfrågor. Och det där är ju medier bra på att snappa upp. Mm. Så även om man har missat de här byråkratiska, tröga processerna och kanske också att näringslivet har ökat sina ambitioner ganska radikalt, så snappar man ju upp när gemene man börjar bli väldigt intresserad av frågorna och när politiker börjar lyfta frågan högre på agendan.
Jag såg precis, men den här frågan ställdes på en debatt som Haga-initiativet organiserade, och då var väl Lena Ek lite milt bitter över att när hon gjorde den stora idéskriften kring klimatfrågan och hållbarhetsfrågan så var det nästan inga svenska massmedier som uppmärksammade, medan internationella massmedier ringde henne för hon hade suttit i arbetsgruppen.
Lena Ek på?
Som före detta miljöminister då.
Precis.
Hon är avstigen nu också, som kunde säga det när hon slutade, tror jag. Och det var hon redan på det seminariet. Men då är det liksom, finns det ett moment 22, för det var just argumentet, men allmänheten vill inte veta. Men då känner jag, har vi en sån stor samhällsförändring som du säger, så borde vi ju berätta för allmänheten. Så vilket kall är det? Det är ge publiken vad de vill ha, eller ska vi upplysa publiken om vad som faktiskt håller på att hända?
Jo, absolut, och jag håller helt med. Det är kul att du tar upp Lena Ek som är en av våra kommande gäster i våran podd.
Ja.
Men jag tror att det är klart att man har båda rollerna, och kanske så är upplysningen att prioritera högre. Men problemet är att när man inte vet att de här processerna pågår så kan man ju inte upplysa om dem.
Mm.
Så det är där, det är väl kanske upplysningen av journalisterna, och där tycker jag faktiskt också att EU-kommissionen har kanske misslyckats lite med att föra ut
deras beslut, tänker
jag. Ja, vad som pågår på EU-nivå. Och där tror jag också att det sker en förändring. Först nu har jag börjat få kontakt med svenska, vad säger man, EU-kommissionen i Sverige, för att prata om de här frågorna.
Det är ju spännande, för de har ju gjort väldigt mycket, men de har ju inte så gott anseende, tror jag heller, att man ser ju inte EU som, förväntar man sig verkligen att EU ska vara föregångare?
Ja, men det är väl också det, och sen så är det så himla... Det är extremt svårt att förstå när 17 blir något verklighet i EU. Det kommer ett förslag och så ska det bearbetas i någon arbetsgrupp och så ska det röstas om någonstans och sen ska det röstas om någon annanstans. Och så håller man på sådär och så... Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Svårt att se liksom...
Men du tänker nu på den integrerade rapporteringen till exempel som är på väg.
Ja, men
alltså
precis.
Kravet på att den ska precis. Rullas ut. För det är ju redan beslutet. Ja. Nu är det ju inte längre ett förslag utan nu är det ju ett nytt lagkrav.
Ja, precis. Och så ska det implementeras i svensk lagstiftning. Och där är väl fortfarande inte riktigt klart exakt hur det ser ut.
Men det finns väl ett datum satt va? När svenska företag som omfattas av reglerna ska... börja leverera det i sina redovisningar.
Ja, alltså det är ju från, om jag kommer ihåg rätt nu, så är det 1 januari 2017.
Ja, det är ju alltså ganska
det är
snart.
Men det är ju EU-direktivet. Fortfarande så har ju den svenska lagen inte kommit. Men visst, det är extremt bråttom. Mm. Det där skrev ju en del om i våras. Och då, jag menar, det där är ett typexempel på en sån fråga som vi aldrig hade uppmärksammat om vi inte hade haft en specialsatsning på hållbarhet, skulle jag säga. Mm. Det är ju en sån där byråkratisk process som är för svårt att sätta sig in i för att liksom, omsätta det till ord så att det blir engagerande för läsarna.
Mm. Hur ser du på den alltså det lagförslaget och vad den vill åstadkomma? Är det bra?
Jag vet inte om jag kan bedöma det som bra eller dåligt, men jag skulle vilja säga att det är uppseendeväckande att regeringen har varit så tyst om det. Så kan man ju konstatera att man har valt att lägga sig i det svenska lagförslaget på en nivå som kanske är lite bättre än direktivet från EU.
Alltså bättre på vilket sätt menar du?
Omfattar fler företag helt enkelt. Mm. Men jag skulle väl säga att det känslan som jag får utan att ha några större belägg för det är att regeringen här bara har sett att här kommer ett EU-direktiv, nu skriver vi om det till en lag, vi ska väl ändå vara lite bättre än vad de kräver, okej, vi tar några fler företag och sen så tänker man inte så mycket mer på det. Mm. Och det där är
vad blev det? Det är ett par tusen företag som omfattas.
Ja, det är de uppskattningar jag har hört också. Ja, 2000 svenska företag.
Alltså, för den som inte begriper någonting av det vi pratar om nu, så vad det handlar om är att man ska alltså plötsligt redovisa icke-finansiella faktorer också i sin vanliga årsredovisning.
Krav på integrerad hållbarhetsredovisning.
Ja, precis. Man får också göra det i ett separat dokument som publiceras samtidigt som årsredovisningen. Och det här har ju folk väldigt olika åsikt vad det här egentligen innebär. En del menar att nästan alla företag gör redan detta. Mm. Det är deras vanliga hållbarhetsrapport.
Mm. Ser du det så?
Alltså, jag tror väl att de flesta företag kommer komma undan med att bara göra det. Men jag tror att om man verkligen går in på djupet i den lagen som kommer och i direktivet så krävs det mycket mer än så. Det krävs ju, som jag pratade med Ola Löman på som är kopplad till CSR Sweden. Och han menar att det här är inte det är inte en redovisningslag, utan det är en lag som kommer kräva att man jobbar på ett helt annat sätt i företagen. Att de icke-finansiella frågorna plötsligt hamnar på finansdirektörens bord. Mm. Där han ska förklara, okej, hur tjänar vi pengar på hållbarhet?
Alltså, så är ju lagstiftarens intention, känns det som. Men frågan är, kommer det verkligen att bli så utfört i verkligheten? Det är ju det som är frågan.
Ja, och alltså...
Jag blir så irriterad för handsvett. Det är så dumt. Nej, men allvarligt, det är en sån bakvänd logik.
Alltså, varför det då? Är det inte bra att man från lagstiftarens sida driver de här frågorna framåt?
Alla tydliga beslut och regler som är tydliga direktiv som är väldigt konkreta är bra. Så att först ska jag säga att det är jättebra, men det är ett fullkomligt bakvänt sätt att se på det. Och konsulter som tror att världen kommer att förändras för att årsredovisningar förändras har aldrig varit med i processen om att göra en årsredovisning. För nu är man årsredovisning, då filar man på kon liksom, eller på grisen. Man ser till att det ser snyggt ut. Man putsar lite. Det gör man ju till och med som finansiell controller som jag har varit. Då sitter man ju och manipulerar siffror. Inte manipulerar, man gör bokslut. Ja, men det gör man ju. Det är ingen hemlighet. Man gör ju bokslutsdisposition. Och det är någonting man lär sig som ekonom. Och i sin bokslutsdisposition bestämmer man sen vad man sen ska berätta för historia. Så siffror är ju de facto en historia. Det är precis så det kommer gå till när man gör en hållbarhetsredovisning också. Att man på något sätt tittar på vad är det vi måste rapportera, hur ska vi då bygga upp det här. Och det är klart att att ha tillgänglig information om bolag är en positiv sak. Men det är en bakvänd drift hela tiden. För man kommer inte drivas av en årsrapport den ska se bättre ut. Och vi måste också ställa oss den pinsamma frågan är hur många läser dessa årsrapporter? Ja, det är ju de här som visar mig nördar. Om jag ska in i ett bolag, ja, då kanske jag läser den. Eller om man är en finansiell analytiker, då kanske man läser den. Men de är otroligt väldigt meningslösa. Alltså det, en stor markant mängd av dem, och de som roar sig med att läsa dem, är ju ganska själlösa, ganska oinformerade. De berättar inte vad man har gjort, de berättar inte vart man ska. Det är inte hårda mätetal förbättringar. Alltså det finns så mycket som kan bli helt fel. Så att tro att en finansdirektör ska göra det här för att det finns en lagstiftning som EU har kommit på, inte än.
Du tror ingen alltså, av dem
här. Jag delar nog inte den bilden helt. Alltså.
Nej, men den
får jag gå i clinch?
Ja, absolut. Ja. Det är det.
Underbart.
Nej, men jag tror faktiskt så här att jag tror att du spelar ner rollen av redovisning lite väl mycket. Jag tror att när man sitter och tvingas ta fram alla de här uppgifterna som man nu ska ta fram, det ska ju vara egentligen den här comply or explain modellen, alltså att man ska berätta hur man arbetar med ett, eller man ska berätta vilka områden där man har identifierat problem och hur man vidtar åtgärder mot dem. Och om man inte har hittat problem på, eller om man inte vill berätta om något särskilt område, så ska man förklara okej, varför behöver inte vi berätta om detta. Och jag tror ju att när man sätter sig ner och gör det, vilket skiljer sig ganska radikalt ifrån vissa hållbarhetsrapporter där det bara är så här, titta, vi har startat en skola där, och titta, vi ger vatten till de här barnen, vi har borrat en brunn, bara liksom rent skryt. Om man förändrar det till att liksom bara, okej, vad finns det för problem i våran organisation? Om man, för de här problemen, då kommer jag i alla fall, alltså jag kan ju inte tänka mig att en företagsledning inte ens läser sin egen hållbarhetsrapport eller diskuterar de här frågorna. Så då tror jag att det plötsligt kommer faktiskt att, det kommer kanske inte innebära någon revolution, men jag tror att frågan kommer komma högre upp. Och att det är andra typer av frågor än den klassiska berätta hur bra man är frågorna som liksom har ett problem för hållbarhetsrapportering, så som jag ser det.
Jag ska vända kappan lika snabbt efter vinden som jag. Det blåser väldigt kraftigt här. Nej, men jag ska absolut ge dig rätt, och jag har själv träffat på den historien ganska ofta när hållbarhetschefen säger att ja, det är jättebra med rapportering för då får jag uppmärksamhet. Så det blir ett verktyg för hen i en organisation att få upp sina frågor väldigt högt upp i ledningen, och de blir diskuterade. Så att, absolut, ja, det kommer göra en förändring, det tror jag verkligen. Så, som jag sa, alla regler och sånt som är tvingande är väldigt bra. Men däremot att tro att det är en revolution, det är det jag ställer mig lite skeptisk till. Och det som gör mig lite förvirrad, om man nu ska vara managementkonsult, det är att det är oftast mycket mer intressant att peka mot ett mål än att säga att du måste jobba med en redovisning.
Absolut.
Det här, släpp, det ut, din tonår, bakåt, ja, släpp ut din tonåring på gatan och säg att vad du än gör måste du berätta det för mig. Det är ju klart att det blir en reglerande effekt. Men det är otroligt tidskrävande istället för gör snälla saker och se till att din affär gör snälla saker. Och jag tror ju att hållbarhetsfrågan de facto är en business intelligence. Det handlar om hur ser jag på världen i förhållande till min affär. Vad är interaktionen mellan min affär och världen? Och det är då vi måste titta på innovation och affärsmodeller. Och det har inte en hållbarhetsredovisning riktigt potentialen att klara av. Mm. För den är de facto historiskt redovisande. Och det var där jag menar, om vi får krav som säger vad har du gjort, men vad ska du göra? Och hur integrera? Alltså andra frågor. Men vi lägger väldigt mycket pengar och energi, och frågan är om man skulle få mer effekt av det om regleringen hade varit annorlunda. Men det kanske inte går att ställa det kravet, så jag får backa upp så att...
Var det här din kappvändning? Det kändes som du fortsatte.
Ja, men
det var hon närmast lite. Jag tyckte
att jag gjorde en halv kappvändning. Ja. Men jag måste säga att jag vill backa på att det inte är en revolution. Då tror jag faktiskt inte man har existerat i organisationer på det sättet.
Men nu ställer jag en fråga till dig. Hur ska den se ut för att åstadkomma det där då?
Jag tror inte det kan vara redovisning. Och det var det jag försökte komma till. Det kanske är en omöjlighet att hitta ett krav där hållbarhet blir en affärsdrift. För det är ju väldigt svårt. För då ska jag säga, om jag försöker göra det till hårt krav då, nu ska jag skapa lagar här. Du måste ha minst 4 stycken specialutbildade personer inom hållbarhet i din business intelligence och din affärsutvecklingsavdelning. Ja, då hade vi liksom kunnat
ställa kompetenskrav i organisationen.
Kanske. Jag förstår ju att det är där svårigheten ligger. Det är så mycket lättare att ställa ett lagkrav kring med redovisning. Men hela tiden har den här branschen drivits av det här bakåtsträvande perspektivet. Och de här som står på scenen och pratar om det fantastiska med hållbarhetsrapportering. Vi lägger för mycket energi på fel ställe. Det var min...
En naturlig fråga är ju också då Svenska Dagbladet och Schibsted som äger er. Har ni integrerad redovisning?
Alltså det här, jag har gett en liten känga en gång åt Schibsteds hållbarhetsarbete faktiskt i en analys som jag skrev. Vi har en ny hållbarhetsportal som de lanserade för, det är bara några veckor sedan, en månad sedan eller något sånt här. Men jag skulle vilja säga att Schibsted liksom många andra företag lider lite av det här med att fokusera på att berätta vilka bra grejer man gör. Istället för att prata om risker som man faktiskt har i sin verksamhet och potentiella problem inom hållbarhetsområdet. Istället så är det mycket så här fina satsningar som man visserligen gör. Satsningar på läs och skriv som är en stor satsning. Och gula båtarna, skicka ner båtar för att hjälpa till Medelhavet. Men det är liksom, jag tycker inte att det är det som CSR handlar om. Utan det handlar inte om en käpphäst som jag brukar köra. Det handlar inte om vad man gör med sina pengar. Det handlar om hur man tjänar dem.
Nice uttryckt, ja. Nu ska jag skriva ner. Vackert uttryck. Om man skulle granska ett mediehus då, vad är de stora utmaningarna för ett mediehus som Svenska Dagbladet eller Schibsted?
På hållbarhetsområdet?
På hållbarhetsområdet. Om vi verkligen tittar på hur tjänar ni era pengar. Vad blinkar de röda lamporna?
Alltså, jag skulle vilja säga att det finns inte så värst många röda lampor i den typen av verksamhet. Men sen så är det klart att det finns ju en väldig motsättning i att leva på en pappersprodukt. Bara det är ju smått problematiskt.
Men det håller ju andra sidan på nästan att bli självsaderande.
Ja, precis.
Dagarna är räknade.
Ja, men det är ju lite så. Men sen så för Svenska Dagbladet. Alltså, det handlar väl kanske om hur man granskar sina underleverantörer väldigt mycket. Jag stötte på ett exempel när vår koncernkollega Aftonbladet anlitar ett undersökningsföretag som jag råkar veta inte betalar avtalsenliga löner. Alltså, det är ju en ganska liten sak i sammanhanget, men det är ändå en sån sak liksom, att ha koll på vad har man för underleverantörer och se till så att de inte bara skriver på det där dokumentet som i princip alla underleverantörer måste skriva på. Vi följer er policy ibland. Utan att man faktiskt följer upp det också.
Du tog inte upp arbetsförhållanden. För det brukar ändå vara, alltså som vi var lite inne på, journalistyrket är hög stress. Du har haft det bättre än du väntade dig. Det var ju positivt.
Ja.
Men det är inte något du skulle säga som en hållbarhetsutmaning.
Jo, det är väl kanske, men inte så himla mycket i Sverige ändå. Okej, jag jobbar mycket, det finns många som jobbar mycket, men okej, man kan säga att det är en utmaning. Men jag skulle vilja säga att Svenska Dagbladet ändå hanterar den bra.
På ett ansvarsfullt sätt.
Ja, Schibsteds övriga medier, det vet jag ju faktiskt inte. Jag har ingen aning om.
Ni valde hållbarhet som namn på er satsning, även om det ligger under näringsliv. Så man skulle kunna, det skulle varit nära till hands och kallade det CSR istället. Varför valde ni hållbarhet som namn på satsningen?
Därför att jag tror att det är väldigt många som inte vet vad CSR är för någonting. Helt enkelt.
Tycker du det är ett bra namn, CSR?
Alltså, det är klart, corporate social responsibility.
Det gnölas ju en hel del, eller det finns en ganska stor debatt kring namnval här.
Ja, nej, men jag tycker faktiskt att alltså, hållbarhet, det är också ett lite problematiskt begrepp, för det är så himla luddigt.
Och det pekar väldigt mycket mot miljö, känns det som. Alltså det har ju klassiskt varit så att man,
i Sverige,
man har pratat om miljö när man pratar om hållbarhet.
I Sverige.
Ja, i Sverige. Sustainability är en
annan sak. Jo, absolut. Men om vi tar ordet hållbarhet och inte sustainability, så har det pekat väldigt mycket mot miljöhållet.
Det gör det, och CSR pekar snarare mot det sociala hållet.
Ja, absolut.
Jag vet inte. Vi skulle behöva ett nytt begrepp kanske.
Vi kanske hittar på ett sånt.
Ja. Ni, eller du är ju PR.
Ja, just det. Jag får ta det på som en
jag återkommer. En nyckelbit av hållbarhetsfrågan, eller mycket i hållbarhetsfrågan, handlar ju om abstrakta samband. Alltså tittar vi på klimatfrågan, så kan vi hoppa från klimatfrågan till uppvärmning, till hälsofrågor, till migration, till en massa av de här. Och traditionellt har liksom miljörörelsen haft en förmåga att inte lyckas komma ut. Jag tror att miljörörelsen själv kanske skulle hålla med om det förr. Jag vet inte om det är lika sant nu. Som journalist, hur känner du? Kan det vara en orsak att man inte skriver om det för att det är så komplext? Och hur klarar man att göra de där komplexa sambanden? Du började med att säga det här lutande trädet. Det var ju en fantastiskt enkelt sätt att beskriva. Upplever den här problematiken som jag försöker nu?
Ja, verkligen, absolut. Och det där gäller ju alla. Alltså, när det är sådana långsamma processer och så svårt att se orsakverkan i enskilda händelser. Jag menar, det finns ju de som säger att Syrien är ett krig som är orsakat av klimatförändringar. Jag menar, det är klart att det är extremt svårt att... alltså journalistiken bygger ju mycket på att man ska förklara någonting enkelt. Någonting komplext på ett enkelt sätt. Men den här typen av frågor, om man försöker förklara det för enkelt, så blir det ju fel. Man kan ju inte skriva att Syrien är ett krig som är orsakat av klimatförändringar.
Nej.
Även om det kanske finns vissa belägg för det på potentiellt sätt, så skulle torkan kunna orsakas av klimatförändringar som utlöste och så vidare. Men man kan ju inte skriva det. Så därför så söker man ju de mer direkta förklaringsmodellerna.
Är det en utmaning du har dagligen att du skriver en text och så bara nej, det duger inte, måste skriva om, måste skriva fakta utan måste. Är det något du kämpar med, eller har du liksom kommit in i det?
Absolut. Nej, men det gjorde jag alltså senast nu, och det här gäller ju även, jag skrev om EUs nya handelsstrategi nu för någon dag sedan, och det är också ett sånt där område. Jaha, men vad 17 betyder detta?
Ja.
Jaha, EU vill att det ska vara mer transparens i handelsavtal. Jaha. Vad får det för effekter? Vad får det för effekter om vi släpper ut lite mer koldioxid?
Ja, det är svårt att beskriva. När vi pratar om de här begreppen och när vi brukar intervjua här, så jag lider av någon sorts övertygelse om att vi måste förändra samhället ganska fort, eller att vi står inför gigantiska utmaningar. Och sen är inte förändringen alltid negativ. Den kommer bara vara annorlunda, om man säger så. Men jag drivs ju av någon sorts vilja att det verkligen ska börja hända. Känner du den, och känner du den i näringslivsrapporteringen, att den får leva? Alltså, känner du att du kan vara del av det pådrivandet i det du gör?
Alltså, där får man ju akta sig, tycker jag. Jag ser som att min roll är att uppmärksamma det som sker. Sen är det klart att bara genom att göra det så blir man ju en pådrivande kraft. Men att börja föra en egen agenda är ju extremt känsligt, framförallt när det gäller klimatfrågan kanske. För då blir man genast nedskjuten utav alla klimatskeptiker som finns där ute.
Finns det så många kvar?
Ja, men jag kan säga, jag upplevde förut att det hade avtagit, men nu när vi drog igång den här klimatsatsningen så har det ju vält in.
Intressant, för jag trodde nästan att de var utdöda faktiskt. Att jag har förut, absolut, 5, 6, 7 år sedan så behövde du kämpa. Men nu när du är ute och pratar klimatfrågan nickar alla bara.
Liksom. Ja, jo, men visst, och så där är det nog mycket. Men det är väl också för att den lilla klick som finns kvar, den skriker väldigt högt och den skriker kanske gärna till Svenska Dagbladet.
Jag tänkte på, när ni startade podden så valde ni att döpa den till 2 grader, eller hur?
Ja.
Det är ju ett statement i sig, är det inte? Det är väl en syftning på de omdiskuterade 2 graderna som det får inte bli högre än det, för då blir det en katastrof.
Ja, absolut. Jo, men det är klart. Så man kan ju se det som ett statement. Vi gick in på det där i första programmet också. Varför just 2 grader?
Istället för 1,75.
Ja, precis. Precis.
Och vad kom ni fram till? Vad var resumen av det där resonemanget från när ni började?
Ja, men alltså det är ju för att det är siffran som man hör överallt. Det är verkligen, och då vill vi också i första programmet gå in på djupet om okay, varför är det 2 grader man snackar om? Mm. Och Per Holmgren, som den här gamla SVT-meteorologen med det långa håret, som var vår första gäst, han sa väl att jag egentligen så är det fel mål. Man borde prata om 1,5 grader kanske, för att undvika de värsta konsekvenserna.
Och då har vi ju nästan bränt 2-gradersmålet redan. Alltså, nu är vi väl på en nivå där vi konstaterar 2 grader snarare och diskuterar vad händer här näst.
Ja, men precis. Alltså, det finns,
intressant.
Jag tror ju inte att vi kommer klara oss under 2 grader. Mm. Så jag är nog med dig där.
Ja, och sen, vet inte, här, det som är så skönt här ändå, det är ju att det finns, nu tycker jag just, jag tycker IPCC är ett fantastiskt initiativ.
Och vad står det för?
International Panel on Climate Change.
FNs klimatpanel.
FNs klimatpanel, tack.
Jag har bokstäverna står för.
IPCC, ja, men det är International Panel on Climate Change. Så det är faktiskt det, precis det. Som hjälper till att samla senaste forskningen i frågan och släpper rapporter vartannat år de har släppt på sista tiden, där det finns extremt gediget underlag. Så jag tycker det sköna är väl att man har gått väldigt mycket från tyckande till att faktiskt säga att nu säger de detta. Och de har ju den här charmerande vetenskapliga attityden av att de nu sista gången kom ut och sa vi kan nu bevisa att människan har påverkat klimatet. Och det kändes som, det där visste vi väl innan. Men alltså, de jobbar ju mycket med vetenskapliga samband. Det ger en enorm trygghet i diskussionen, tycker jag. Eller jag känner mig mycket tryggare av att kunna använda sådana material.
Ja.
Så, och där är väl tongången bland forskarna att 2 grader är oerhört svårt. Då skulle vi behöva en omställning vi inte ser. Vi ser i alla fall inte, drar vi ut tangenten som vi gör nu, då är vi inte på 2 grader.
Nej.
Det kan man säga med, liksom.
Ja. Sen så i och för sig, jag tror att det kan hända väldigt mycket inom teknikutveckling som kan göra att det går extremt snabbt när det väl tar fart.
Sant. Men, det här är nästan en konstig fråga, eller självklart. Vad är de heta miljö- och hållbarhetsfrågorna just nu? Då har vi ju pratat 2 grader.
Ja, men eller hur?
Vad borde vi prata om som inte är 2 grader då?
Nej, men faktum är att vi pratade om jag får ge ett annat svar på den här frågan. Jag diskuterade det här med min kollega Sandra Johansson precis innan jag kom hit. Och hon sa så här, ja, men alltså, risken nu är att de andra frågorna glöms bort.
Precis.
När det är så himla mycket fokus på klimat och miljö.
Och vilka skulle du då vilja lyfta upp nu när ni hade det samtalet? Vilka andra frågor bubblade upp i ditt huvud då?
Ja, alltså, för egen del, jag följer ju antikorruption väldigt mycket, eller korruption. Där händer ju i och för sig väldigt mycket. De som kanske blir lidande istället är väl sociala frågor och arbetsrättsliga frågor.
Samtidigt har vi ju migrationsfrågan är ju gigantisk ändå, men inte, alltså den är ju, där är ju verkligen en fråga som blir mainstream istället för hållbarhet.
Ja.
Så den är ju där redan.
Ja.
Och då är ju mångfaldsfrågan väldigt bubblande utifrån nyanländas rättighet till att komma in i det samhället.
Samtidigt så alltså det är nästan lite signifikativt för det här att man glömmer bort vissa andra delar. Det är ju att pengarna för flyktingmottagande tas just från den här typen av långsiktiga projekt, utbildning och jämställdhet och sådär i många utvecklingsländer.
Ja, det är intressant.
Ja, så, och där är de här sociala aspekterna som kanske blir lidande. De långsiktiga aspekterna när man har de här brännande frågorna, klimat, flyktingmottagande.
Samtidigt så möter jag ju människor när man pratar med kemister som säger klimatfrågan är ointressant för det kommer dö kemikaliedöden långt innan dess. Alltså hormonpåverkande ämnen och liknande. Den diskussionen har ju inte startat i Sverige riktigt, upplever jag det som.
Nej, alltså den har ju varit uppe och bubblat ett par gånger kanske.
Men den har inte tagit fart. Nej, liksom. Det har inte blivit varmans fråga på samma sätt som klimatfrågan.
Nej, Och det kan jag tycka är väldigt märkligt. Men det är okunskapen inom forskningen där kanske som är...
Mm.
En fråga som vi ofta tar upp, det känns som det är alltid jag som tar upp det. Det handlar om misslyckandet och kraften som finns i att våga berätta om misslyckande. Alltså erfarenhetsöverföringen som det innebär. Mm. Och att vi brukar konstatera att det är så få som vågar ta det klivet ut. Att våga berätta om sina misslyckanden och hur de faktiskt sen kom vidare ifrån det.
Mm.
Parallellt till barnuppfostran, att det är outhärdligt att sitta och lyssna på föräldrar en kväll som bara skryter med sina barn. Men börjar de berätta hur det har gått åt skogen för dem, det är då alla vaknar till och tycker det där var intressant. Nu lärde jag mig någonting, va? Hur ser du på det? Skulle vi bli bättre på att lyfta fram misslyckande och berätta hur vi hanterar dem?
Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. Sen så kan jag ju säga att medielogiken är lite problematisk där i sammanhanget. För när någon vill berätta om problem så vill vi gärna beskriva skandaler.
Ja, just det. Så att man kan inte ta och beskriva problemet utan att den som berättar om det blir omkullvält, så att säga.
Nej, alltså jag tror så här att de... Och det här är ett väldigt grundläggande problem. Alltså att om jag läser i något företagsrapport eller något pressmeddelande att någon har upptäckt vi har haft korruptionsproblem här. Och sen berättar men vi har tagit tag i det på det här sättet och bla bla. Alltså jag beskriver inte hur de har tagit tag i det. Man börjar ju med liksom korruptionsskandal. Och sen så i andra halvan av texten någonstans, kanske lite senare, så börjar man gå in på okej, vad gör företaget då för att komma till rätta med problemen?
Mm. Och för min roll som jobbar med företagen så vill man ju överhuvudtaget inte alls prata om det. Utan man vill ju bara prata om det goda som kom ut ur det. Och det är jag som tycker på att säga berätta även om vägen, därför att det är den som kommer att ta tag i folk, va? Men då är det problem, för att då gör ju du sådana som du gör ju fel historia av det då.
Ja. Medialogiken, jag tycker inte vi ska gå till personer.
Nej, okej. Okay. Vi håller på.
Ja. Nej, men alltså, jag kan ju säga att det är klart att det finns tillfällen när man kan gå in på det andra, men det kommer först efteråt.
Det är lite synd, för att vi har ju försökt driva att ha ett seminarium där folk kommer och dela med sig av sina misslyckanden.
Ja.
Drivet av hypotesen att det skulle verkligen bli ett bra erfarenhetsutbyte.
Ja, verkligen.
Men då kan inte vi bjuda in sådana som dig i så fall. Nu blir det sådana som dig istället.
Ja, nej, men alltså, jag vet, jag ska inte vara så kategorisk här kanske.
Absolut, jag tycker du har...
Det är en väldigt bra poäng.
Det är lätt att hålla med dig i den logiken.
Förlåt. Nej, men alltså jag kan bara ta som exempel om jag har Stora Enso som jag hade sina, de hade väldigt stora problem för, är det ett år sedan? Ett och ett halvt?
Mm.
Något sånt här.
Mm. Med barnarbete i
Pakistan. Ja, precis. Det var ju den senaste av en rad skandaler för Stora Enso. Och nu i somras intervjuade jag deras nya vd om vad de gjorde för någonting. Så det dröjer ett tag innan man kan, men man vill ju fortfarande gå tillbaka och höra, okej, vad har ni gjort för att komma till rätta med problemen? Men det är ju så att först så berättar man att någonting har hänt och sen så berättar man hur hanterar man det. Mm. Och det är först berättar man vad har hänt.
Jag tänker på två berättelser som är ganska aktuella. Jag hörde ett seminarium från Skanska, där Skanskas CSR-ansvariga pratade om hur man hade börjat bygga upp sitt hållbarhetsarbete. Och då menar han att tog man ju avstamp i Hallandsåsen och den katastrof som det innebar. Så man börjar ju liksom i ett kaos där man så att säga inte kan komma mycket längre ner på botten än vad man var. Och sen börjar man bygga därifrån och uppåt. Och det är ju ganska intressant. Då ligger ju ändå det misslyckandet ligger lite tillbaka i tiden, så man kan hålla lite distans till den. Men det finns ändå intressanta saker att berätta över det. Ett företag som inte har gjort det är ju Boliden. Om ni kommer ihåg som när man dumpade alla gifterna i Chile. Mm. Och där ligger ju ett rättsfall som kommer att behandlas så småningom. Men där har ju egentligen aldrig Boliden själv har ju liksom inte gått igenom den här berättelsen. Deras tidigare miljöchef har ställt sig på andra sidan. Men företaget i sig själv har ju liksom fortsatt att vidhålla sin version. Och deras CSR-arbete känns ju lite... det känns lite darrigt tycker jag från min horisont.
Alltså det där var också Stora Ensos vd inne på, att när han har rekryterat någon ny hållbarhetschef, nu får jag Stora Enso låta som väldigt bra här, jag kan säga jag vet ingenting om hur deras planer på att förändra verksamheten faktiskt kommer, vad det kommer landa i. Men han menar att han rekryterar faktiskt en person från just Skanska. För han sa att han ville ha en person som har varit med om resan. En person som liksom vet vad det innebär att gå på en ordentlig nit. Och som kan bygga upp någonting därifrån.
Du har under 7 månader nu hunnit prata med en hel del företagsledare och personer inom hållbarhetsvärlden. Vilket samtal kommer du ihåg som en lysande stjärna?
Ja, lysande stjärna vet jag inte om jag har någon faktiskt.
Eller väldigt intressant då.
Ja, nej, men alltså, en sak som jag har fastnat för är just Michael Treschow som jag tog upp förut. Att han så tydligt pratar om behovet av en ny form av kapitalism. Det förvånade mig väldigt mycket. Sen så egentligen i det bolaget så är väl vd:n Paul Pullman är väl den som är den lysande stjärnan som jag väldigt gärna skulle vilja prata med också. Jag pratade också med, fast jag var faktiskt innan hållbarhetssatsningen, men Chief Compliance Officer på Telia, Michaela, kommer jag inte ihåg hennes efternamn. Och hon var också en väldigt intressant person att prata med.
På vilket sätt var de intressanta?
Michael Treschow var framförallt för den tydlighet som han uttryckte just den här behovet utav omställning och också de vinster som Unilever ser med att faktiskt hjälpa till att förändra samhällen till det bättre. Jag frågade honom till exempel rakt ut, ja, men handlar inte det här bara om att få fler kunder på de här marknaderna, att liksom få större medelklass i utvecklingsländer ungefär? Jo, visst, så kan man se på det. Mm. Så det är klart, det finns ju stora affärsvinster där också. När det gäller den här Chief Compliance Officer på Telia, Michaela, så var det väldigt uppfriskande att höra vilken odramatisk syn som man hade på att hantera de problem som man stod inför. Det var, jag skulle vilja säga att hon hymlade inte på något sätt med att men det här är enorma problem som vi måste angripa från en massa håll samtidigt, från högsta ledningsgruppen. Jag upplevde då som att de satsade väldigt stort på att komma till rätta med problemen. Nu har det väl visat sig senast igen att det kanske inte har gått så bra som Michaela verkade hoppas.
Eller att det var ett större problem än man
kan
anade.
Vara att
för
det är väl större
ofta
problem.
Ja. Att man gör en strategi som man tror på, men det är inte alltid man. Ja.
Jag upplevde i alla fall att hon hade en väldigt uppfriskande inställning till problematiken. Det var inget sopa under mattan som i verkligen var fallet under Lars Nyberg, tidigare vd:n, som jag upplevde.
Som fick sluta också.
Ja, precis.
Mycket relaterat till det. Ja. Vem drömmer du om att intervjua framåt? Vem står på din het? Alltså, du tar Unilevels vd.
Paul Pullman. Ja, det vore väldigt roligt.
Såklart,
alltså, men det beror på hur högt man siktar. Obama?
Ja, det är bra. Men då ser vi fram emot Obama-intervjun.
Ja, det gör vi. Strålande. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack själva.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.